Det känns bättre att ha den där på sig. Så. Ja, ni hörde vad hon berättade, den här kvinnan. Och trots detta så vet vi att människor kommer till tro i Nordkorea. Och det man berättar, det är att det finns ju så få biblar. Så en familj, det kan vara 12 familjer som tillsammans har en bibel. Och då får man behålla den i 2 veckor. Och sen går man ut och gräver ner den på natten. Gräva får man, det är inte farligt. Gräva får man och lägger in den i plast och något mer. Och så har man ett schema och så kommer nästa familj, gräver upp den på natten. Och så har man den i 2 veckor. Och så fortsätter man så går man runt. Tänk på det. Detta ordet är så dyrbart och det är så kraftfullt. Men vi har en tendens att bli lite slappa ibland. Och vi behöver verkligen förstå att det är nåd. Det är nåd att vi får samlas på det här sättet. Och det är nåd att vi får ha Guds ord. Att flera av oss har många biblar och olika översättningar. Och vi tar det så för givet. Tänk på det när du kommer hem, att det är Guds nåd att jag får äga den här boken. Och kom ihåg att det är det dyrbaraste som vi har. För det är Guds ord som gör att tron växer. Och det är därför man gör det på många ställen över världen, där man vill få tron eller få de kristna tappa modet. Det är ju att man förstör biblar. Och då, ja, har vi inte den så blir tron mindre och mindre. Men den här kvinnan, hon sa det, jag mediterade över psalm 23 och det är det bästa vi kan göra. Lära oss så mycket som möjligt av Guds ord utantill, och då behöver man läsa mycket. Kom ihåg det, ni ungdomar. Det är viktigt. Ni kommer alltid ha nytta av det, och ni andra också. Nu vill jag läsa ifrån första Korinthierbrevet, och det här är ett så välkänt ställe, men det är underbart och jag älskar det. Och det står i första Korinthierbrevet 18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset används på många sätt. Vi kan ha smycken och som ofta tar, eller de allra flesta har det för att man vill visa sin tro. Och för inte så länge sedan, jag arbetade, jag mötte unga människor som väntar barn. Och jag vet ju som alla ni andra att tatueringar är ganska vanliga. Och för inte så länge sedan så såg jag en kille som hade ett kors. Och så sa jag så här, att jag ser att du har tatuerat ett kors på din arm. Är du kristen? Han hade andra tatueringar också, men jag tänkte, man vet ju aldrig. Nej, sa han, jag är inte kristen. Utan det handlar om att korset har på något sätt, ja, man kan ha använda det i alla möjliga sammanhang. Men det är så att korset har ett budskap. Det är ett glädjens budskap. Det står om Jesus att han kom för att predika ett glädjens budskap. Befrielse för de fångna och frihet för de förtryckta. Ett nådens år ifrån Herren. Och samtidigt så är det ju så att korset har ett budskap om död och uppståndelse. För korset på de allra flesta platser är tomt. Eller det ska vara tomt. Jesus är uppstånden. Han lever. Men det finns också ord i vår bibel som talar om detta med att ha med korset. Tala om det, men inte riktigt Ni vet att orden inte hänger ihop med hjärtat. Och det står i andra Timoteusbrevet att de ska ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Det står om människa i den sista tiden. Och jag tror att det är där vi befinner oss. Korsets budskap, det måste vara lärjungens budskap. För lärjungens väg, den börjar vid korset och den slutar vid korset. Tänker vi något annat så tänker vi fel. Det finns mycket som vill få oss att tro att det kristna livet är någonting annat. Men ett kristet liv handlar om en nära relation med Jesus. Och ju närmare korset vi lever, ju mer av Guds kraft. Och ju längre vi kommer ifrån korset, ju mindre av den kraften. Och du kanske undrar, vad är den kraften? Jo, den kraften handlar om, det står så att den svage blir stark. Men den kraften hjälper oss att förlåta. Leva i försoning, leva i kärlek. För det är det som är korsets budskap. Och detta budskap blir så starkt när vi möter våra syskon. Jag har hört kvinnor i Nordkorea som har förlorat sina män. Och en kvinna, hon berättade om hur hennes man hade blivit brutalt. Han hade blivit skadad väldigt, väldigt allvarligt. Och övriga familjen kom hem och han höll på att förblöda. De tog honom till sjukhuset, men det var redan för sent. Det gick inget att göra. Och då tittar han på sin fru och på sina barn och så säger han: ni måste förlåta dem som gjorde detta. Det är korsets budskap. Och det är där många av de nigeranska kvinnorna, stora kvinnokonferenser, de reser sig. För det finns en kraft här som gör att människor som förföljer, de häpnar. Det är det enda som rör ett hårt hjärta. Det är att säga att jag älskar dig. Inte av mig själv, men Jesus har gjort någonting i mitt liv. Och därför kan jag tala om detta. Därför har jag fått möta någon som har förändrat mitt hjärta. Och korset, det handlar om att ge upp rätten till vårt eget. Att lägga ner våra begär. För det är så att det är våra begär som vill led oss fel. Det står vandra i anden så ger ni inte efter för köttets begär. Men fienden vill hela tiden få oss att hamna i de där begären. Men de måste vi lägga ner. Och då handlar det om att vi på något sätt ger upp rätten till att leva i besvikelse på andra människor, vad de har gjort oss, bitterhet kanske, avund och det som har blivit på något sätt som en girighet i våra hjärtan. Och vi säger, jag ger upp rätten till att leva med detta. Och då händer någonting. Och det är bara Gud som kan göra det i våra hjärtan. Vi kan aldrig göra det själva. Det är bara Gud som kan göra någonting hos oss. I den här kvinnan, hon hade citerat över psalm 23. Och den är så välkänd så att vi kan den, väldigt många av oss kan den utan till. Och jag vill ta en bild därifrån. Och det är vers 4. För där står det så här: om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Och den här kvinnan, hon berättar om hur hon befann sig i dödsskuggans dal. Och jag skulle vilja säga att det inte bara är skuggan, det är ju dödens dal de vandrar i. Men jag tänker så här, att andligt sett så befinner sig vårt land i dödsskuggans dal. Och det kan hända att du inte håller med mig, men det kanske finns några som gör det. Vårt land håller på att förändras så totalt och sekulariseringen sprider sig snabbt. Och väldigt många ser inte detta. Och jag är rädd att vi befinner oss i en andlig dödsskuggans dal. Men då står det, jag fruktar inte ett ont, till du är med mig. Men så står det också så här, din käpp och din stav, det tröstar mig. Men när du och jag inte lever riktigt vid korset, utan vi kommer lite vid sidan, då är det risk att det händer som det står om i, det finns en bok i Gamla testamentet som heter Jesaja 9, tar vi istället. Jesaja 9, och där är julevangeliet, och det har vi nyss hört om. Där står det om den kommande Messias. Du bryter sönder bördernas gissel och plågarens stav. Och det är käppen alltså. Käppen och staven bryts av. Det bryter sönder den. Därför att det är ett ok. Och att jag nämnde Josua. Det handlar ju om att det var midjaniterna. Ett folk som förtryckte Israels folk under lång tid. Och de skövlade deras åkrar. Och de brände deras skördar. Och de gjorde allt som var svårt för dem. Det var en käpp och en stav som låg över Israels folk. Men så kom det en befriare. Och de fick uppleva befrielse. Men det är precis det här ordet. Att käppen och staven, den bryter du sönder. Och då vill jag ta en bild. Risken är att vi börjar ta upp våra egna käppar. Och ser vi inte upp så slår vi varandra. Det är oerhört viktigt att vi förstår att den där vår egna käpp, där som vi kanske är lite hårda i vår bedömning, och ibland kan vi vara riktigt taggiga, och vi kan också gömma på det som människa har gjort emot oss. Och vi liksom kan hålla kvar det där på ett osunt sätt. Det har Gud inte tänkt. Utan den käppen, den ska brytas sönder. Och det sker när vi bekänner vår synd. Och när vi vill leva i överlåtelse. Och när vi vill leva i sanningen. Och säga, jag avsäger mig rätten att leva i denna besvikelse. För Jesus kom för att ge det betryckta frihet och frihet för de fångna. Och där har du och jag rätt till att leva. Det är det vad Gud har tänkt. Och det står den här staven. Det som det är tänkt. När David skrev den här salmen så står det om din käpp och din stav. De tröstar mig därför att den käppen som heden hade, den skulle han hålla vilddjuren borta med. Fåren skulle känna sig trygga för att de visste att han motar undan de där vilddjuren. De kan inte göra oss något ont. Och jag ser en bild på fienden här. När vi lever i en nära relation med Jesus, då har vi en kraft att gå emot fienden. Och säg inte något annat till mig. Jag har levt i ett tibetan-buddhistiskt område och jag vet vad okult är för någonting. Det är starka krafter. Oerhört starka krafter. Och lek aldrig med detta. Det är bara Jesu blod som beskyddar oss när vi hamnar i sådana situationer. Och vi måste förstå det. Och så står det om staven. Och då tänker jag att det står så här att du ska leda dem där de går bedjande fram. Och jag tänker att när vi lever i en överlåtelse och ber om förlåtelse för det som vi har gömt på, då kan vi lyfta staven. Det är bönen. Då kan vi vara frimodiga. För det står också så här i ordet. Att det är Jesus som säger att gå först bort och förlika dig med din bror. Sen kan du komma fram till altaret. Och det är så i våra liv. Ska vi komma någon vart? Ska bönen få göra någon nytta? Då måste vi leva ett rent helgat liv. Och jag vill ta ett exempel till. Och det finns också i Josua bok. Där fanns det en man som hette Akan. Och han gjorde vad Israels folk hade blivit tillsagda att inte göra. Han plockade, de hade varit i en strid och de skulle inta en stad som hette Ai, A-I stavas det. Och då hade de fått besked om att de fick inte ta vissa delar, eller silvret och guldet tillhörde Herren, står det. Och Herren hade gett dem beskrivning om hur de skulle göra. Och det ska ni inte göra. Men den här mannen, då står det så här. Eller han berättade senare, så småningom så blev han upptäckt. Det blev därför att Israel kom, de skulle övervinna en annan stad och då förlorade de striden, en liten stad. Men Gud var inte med dem, utan så småningom så blev det så att det visade sig, han medgav själv, det är jag som har gjort det. Jag fick begär och silvret och guldet och någon vacker klädnad fanns i hans tält. Det här är ett exempel. När du och jag inte vill leva i renhet och inte vill bekänna för våra syskon och inför Gud, då är vi med och håller tillbaka någonting som Gud vill ge oss och Gud vill ge andra människor. Men när vi är lydiga emot ordet och lydiga emot det som vi upplever i våra hjärtan, då är vi med och ger liv till Kristi kropp. Då är vi med och ger seger åt Guds folk. Och det här måste vi förstå. Varenda en av oss är viktig. Gud räknar med oss. Och tänk aldrig att jag är ju så liten och obetydlig och allt vad fienden kan få oss att tro. Nej, du är viktig. Och genom att du väljer att leva ett överlåtet liv så kommer det att tjäna till nytta och till godhet för de människor du har runt omkring dig. Och det kommer sprida en väldoft, det blir Paulus skriver om, Kristi väldoft. Och där är det underbart att gå. Och vi vet att psalm 23 den slutar med att om idel godhet och nåd ska följa mig. Och att leva i den godheten, det kan vi bara göra när vi befinner oss nära Jesus. Men det som händer då, det är att andra människor möter godhet och kärlek. Och finns det något annat underbarare än att möta människor som är goda emot oss? Människor som talar goda ord och människor som välsignar. Ja, det är det ljuvligaste som finns. Och har vi då mött lite svåra saker innan så tänker vi, det här var gott för hjärtat. Det där ska vi, du och jag ska vara med och ge det. Och när vi ser våra syskon, nu har ni mött en del idag. Vi har hört den här kvinnan, hon har berättat. Och de sitter där i fängelserna och fånglägrena i Nordkorea. Och när du och jag är med och lever vid korset. Jag vet att det föds en kärlek i våra hjärtan. Det föds till vårt eget land. Vi vill se vårt land resa sig. Vi vill se det kristna Sverige resa sig. Och vi längtar efter att se att våra, vi kan kalla dem bröder och systrar. De vet ju inte att de är våra bröder och systrar än. Men det är de. Jesus har gett sitt liv för alla och alla är värdefulla. Vi är skapade, varenda en är skapad till Guds avbild. Och där ska vi vara med och ge godhet, för det berör människors liv när vi själva lever nära Jesus. Och jag vill säga så här. Du ska inte vänta med att börja med detta. Utan du ska börja idag. Du ska börja ikväll. Därför att ju längre tiden går och vi behåller de här känslorna eller tankarna av det som inte känns bra. Ju längre vi behåller det, ju större grepp får fienden över oss. Och därför gäller det att göra upp i våra liv så fort vi förstår att det här var inte rätt. För då händer det något bland Guds folk. Och vi behöver leva där. Behöver ni det i styrelsen och missionsråd och församlingen? Ja, vi behöver det. Vi behöver lägga ner vårt eget och våga säga att det här var inte bra. Kan du förlåta mig? Och ibland, det står också om det att vi ska förlåta dem som är skyldiga oss. Och det är inte lätt. Men det här är exakt vad våra syskon får lära sig. Förlåta dem som är så skyldiga så de tar livet av de som står dem nära och de själv lever hotade. Men där är det sprängkraft i att leva, att gå in under den lydnaden. Och jag vill säga dig så här att det kanske inte är så enkelt alltid. Det vet vi. Men det här är enda vägen. Och evigheten ska visa att det är värt allt att följa Jesus. Vi vet att vi har hört det sjungas om. Vi har ett hem som väntar. Och jag vill också säga så här att har lärjungaskapet ett pris? Ja, visst har det ett pris. Och det visste du förmodligen innan du kom hit. Men jag vill också vända på det och säga att lever vi under det och är beredda att lägga ner vårt eget. Då väntar ett pris på oss. Och då är det ett sånt pris som man får när man har vunnit. Rättfärdighetens segerkrans talar Paulus om. Det finns någonting som väntar för oss. Och det ska visa evigheten ska visa att inget offer är för stort. Det säger våra syskon. Och Paulus talar om det. Våra lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Men du och jag har ett val. Det har vi hela tiden. Och vi brukar säga så här att vi får ta konsekvenserna av våra val. Och det får vi. Men en del tänker så här att jag gör inget val. Men det svåra är att vi får ta konsekvenserna av det också. Och att komma vidare, det är att säga Jesus, du är Herre i mitt liv. Jag följer dig. Jag vill också säga innan jag slutar att det är nu vi ska lära oss detta. Vi ska förbereda oss. Det våra syskon utsätts för, det sätter ju dem i en fruktansvärd situation. Och Open Doors har seminarier som heter Stå stark i stormen. Tycker om det, det är bra. Och vi fick ju vara med här i höstas i Indien. Men vi ska lära oss detta nu. Och vi ska inte bara stå och se på. För det bästa sättet att förbereda sig för det som ligger framför. För vi vet inte, varken du eller jag. Vi bara vet vad Jesus säger om den sista tiden. Det är skarpa ord. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men samtidigt när jag säger det så finns det en kraft att leva vid korset. Och därför ska vi börja nu. Det är inget att vänta på. Nej, det är allvarligt. Men det finns också en så stark längtan ifrån himlen att se att vi vågar öppna våra hjärtan och bekänna det som det har gått fel någon gång ibland. Och jag skulle vilja göra så, jag är så frimodig när jag står här. Du får ta över sen, Bertil. Vi ska göra så.